Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Traditionellt har ju bolån getts ut av storbankerna, men nu finns det ju ganska många nya utmanare som med Finansinspektionens tillstånd ger ut de här bolånen. Vilka skulle du säga är skillnaderna och de stora vinsterna för mig som kund, mer än bara en lägre ränta?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för ett samarbete tillsammans med Hypoteket. Och Hypoteket är ju sånt här bolånekreditinstitut. Och detta var ju roligt för att vi gjorde ju faktiskt ett ganska bra avsnitt för typ nästan ett år sedan. Eller ett halvår sedan.
Avsnitt, om bolån,
avsnitt 130. Där vi pratade om att det fanns egentligen tre stora aktörer. Det fanns liksom storbanker, sen fanns det lite så här nischbanker, och sen så fanns det då de här bostadskreditinstituten då, till exempel Hypoteket och Stabelo är väl de två mest kända. Och då påstod jag då vissa saker om det här, och då fick jag ett mejl då från Dag som var så här, ja, det där stämmer inte riktigt, vi lyder under samma lagstiftning. Och det var så här, nej men låt oss bjuda in Dag för att
som är medgrundare
till Hypoteket och prata om bolån, och inte minst det här med liksom hur finansieras bolån, för ibland så får vi höra så här, men bankerna trycker pengar och sådana saker. Så att jag tyckte det var väldigt gemytligt också att liksom prata med honom om det här med liksom att de började egentligen Hypoteket med att de försökte ta massor av kunder och så säga så här, men kan vi inte bara förhandla kollektivt?
Om ränta, om bolåneränta.
Ja, och hur det inte gick, för att liksom bankerna var inte intresserade.
Nej.
Och till att de då startade Hypoteket. Vad tog du med dig från?
Jag tog med mig att det liksom inte är, alltså, först och främst så tycker jag efter detta avsnittet då, att det inte alls är fel att inte gå till en storbank. För jag är så, ja men det är klart man går till banken, jag ska inte hålla på med något litet bolånekredit. Det kan man absolut göra. Och sen så blev jag förvånad över att det är lite äldre människor som går till typ hypoteket Stabelo och att inte alls liksom, att inte de är så konservativa som jag trott. Det var jättekul.
Ja.
Ja, vad tog du med dig?
Nej, men det, och sen så gillade jag också jättemycket liksom hur han pratade om liksom de här skillnaderna när vi pratar. Alltså det blev lite tekniskt, men jag tycker också om när man kan dyka ner på djupet, alltså vi pratar skillnad mellan säkerställda obligationer och bolånefonder. Hur faktiskt, genom att man till exempel har sitt bolån hos ett bostadslånekreditinstitut, faktiskt egentligen bidrar till att, att pensionerna blir bättre, eftersom de betalar ju mycket mer pengar till pensionsfonderna än vad till exempel en bank gör.
Ja.
Så att det tyckte jag var ganska intressant. Och att se att lagstiftningen i så stora drag faktiskt var lika. Så att jag får
lika hur då menar
du? Ja, men lika liksom, konsumentvänlig på det sättet. Att, nej, det är jättestor skillnad mot då, till exempel hur det börjades med de här bostadskreditinstituten. Så att liksom, viss kritik som jag hade i avsnitt 130 var befogad. Men inte all, liksom att man plötsligt kunde bli stående där utan bolån på något
sätt. Nej, det är väldigt säkert sätt ju att låna pengar.
Ja,
det är
ett annat sätt som i alla fall...
Jag fick intrycket av att det är mycket säkert.
Mm.
Ja. Och, eller säkrare än vad jag har trott. Liksom.
Ja, så tror kan man väl säga. Så tror jag en bättre formulering. Men jag tänker så att vi behöver inte sitta
Som vanligt ska vi inte summera avsnittet så att du slipper lyssna på det.
Nej, så
att lyssna på det.
Ja, så jag tänker att vi släpper på Dag och sen ska jag göra så här magiskt sidbyte här, tänkte jag, stolsbyte.
För alla som tittar.
För alla som tittar för att sitta på fel stol, men det spelar ingen roll för dig som lyssnar på detta. Så att här kommer då samarbete med Hypoteket och medgrundaren Dag Vargeus. Varmt välkommen Dag Vargeus. Du är ju medgrundare till Hypoteket. Du har jobbat på Deloitte och du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Och vi träffades ju för att du har ju en bakgrund tillsammans med din partner då, eller kompanjon Carl-Johan Nordqvist, så startade ni bolånegruppen för ett antal år sedan när ni liksom försökte hjälpa sparare att kollektivt förhandla för ner bolåneräntan. Och sen så fick ni överge det och så blev det Hypoteket där du arbetar idag. Så varmt välkommen!
Tack så jättemycket! Jättekul att vara här.
Kan du inte ta lite så här bakgrunden just det där med frustrationen kring att man inte vet om man får en bra ränta och hur ni började?
Ja, men det var ju precis det som du säger. För att vi kom ju in i det. Jag och Carl-Johan är båda, vi har en ekonomisk bakgrund i att vi har pluggat ekonomi båda två. Och han är också delvis ingenjör. Men egentligen vår ingång i liksom bolånemarknaden och så som vi kom på att vi ville göra detta, det var egentligen som bolånekunder. Mm. Så ingen av oss hade jobbat på bank innan, utan vi tog då runt 2012-2013 båda två våra första bolån var för sig och blev då väldigt frustrerade på att liksom, vi liksom möttes i det att varför kan vi inte veta om vår ränta är bra? Liksom. Vi frågar varandra, vad har du för ränta? Och så skilde de sig naturligtvis och vi frågar andra vänner och de hade ännu bättre ränta. Och det kunde ju vara då att de jobbade på banken eller kände någon som jobbade på banken eller bara liksom...
Hade mycket pengar eller...
Exakt, många andra produkter som då banken liksom klumpade ihop det så fick de mycket bättre. Och så frågade man sin mamma som är närmast pensionär och hon hade ju jättemycket sämre ränta av någon anledning trots att hon hade mycket liksom mer pengar sparade än vad vi som var nyexaminerade hade. Så i den frustrationen kring liksom den väldigt otydliga prissättningen och att det var väldigt, väldigt jobbigt att ta ett bolån, alltså att man skulle... Det tog flera veckor med pappersarbeten, du fick hem en bunt av papper, du skulle signera, skicka in, du skulle in på möten med bankmannen och så vidare. Där tänkte vi att här måste vi kunna sätta press på de här i allt väsentligt liksom 4-8 banker som det handlar om liksom, när man ska ta bolån. Det är de stora fyra och sen var det vid den tiden då ett par utmanare. Så vi sa det att om vi bara samlar jättemånga bolånekunder tillsammans, tusentals, så måste vi få mer makt att liksom verkligen sätta ner foten och säga att vi nöjer oss inte med den här otydliga prissättningen.
Mm.
Så vi började liksom döpa vårt bolag till bolånegruppen. Vi gick runt faktiskt bokstavligen och knackade dörr. Vi började här i Skåne. Vi var på Stora Villamässan i Malmö 2014 och stod och samlade in det, egentligen samlade vi in medlemmar som vi sa då, liksom, som skulle vara med och förhandla tillsammans. Och var runt i alla byar, allt från Österlen till här i Trelleborg, Vällinge och Malmö, var vi runt och la lappar i brevlådor och samlade in folk. Liksom. Och vi fick ju tusentals medlemmar. Och gick med dem, dels regionalt här i Skåne, där vi fick liksom rätt bra liksom intresse för att vara en sparbank som just då ville växa. Mm. Så de tyckte det var rätt intressant att få liksom ett stort kundkollektiv.
Jag som tänkte att vi är lite smartare här i Skåne. Yeah, men,
jag ska inte säga emot dig.
Vi har ju så lite annorlunda än någon politiker som sa att vi är domare. Lantisarna är domare.
Jag berättar vad hände
sen. Men precis, så det var egentligen vår första och egentligen enda riktiga liksom gruppförhandling som gick igenom. Och då fick vi lyckas till för 1,29 i ränta till alla våra medlemmar. Liksom. Mm.
Och vad var normalräntan då? För 1,29 är ju normalt.
Ja, nu är det ju normalt och det var väl kanske, ja men det var inte helt olika idag, men det kanske var 1,4 eller 1,5 eller sånt där. Men då kvarstod ju ändå problemet att väl flytta då, när man hade fått, ja men alla våra medlemmar kan få 1,29, men att väl flytta sen, där fanns ändå liksom en tröskel där som gjorde att det blev liksom svårt att konvertera alla våra medlemmar till faktiska kunder från den banken sen liksom. Så det fanns någonting i den affärsmodellen som inte riktigt var. Den sista pusselbiten var liksom onboarding-processen. Mm. För våra medlemmar i allt väsentligt ville bara säga, ah, men 1,29, perfekt. Var skriver jag på? Helst med bank-ID. Och så flyttade mitt lån. Men det funkar ju inte. Och sen så gick vi vidare upp till, liksom, till Stockholm och liksom knackade på runt Kungsträdgården hos de stora jättarna. Men de var väldigt avvaktande. Mm. För att det är ju liksom, de är inte intresserade. De stora traditionella bankerna är ju inte intresserade av att konkurrera med räntesättningen egentligen. För att, och det är ju det som karaktäriserar ett oligopol, vilket ju faktiskt har varit på bankmarknaden och speciellt på bolånesidan under väldigt många år. Mm. Så även om vi var tusentals medlemmar så var det liksom, vi möttes liksom av ett svalt intresse från bankerna. Mm. Det var förståeligt. Det var ju det vi försökte pressa på ju naturligtvis. Mm. De förstod att det skulle oundvikligen leda till lägre marginaler för dem. Så att man kan säga att 2015, så efter att jag och Seji, Carl-Johan då, min kollega, hade gått utan lön i 2 år och vi började känna oss rätt frustrerade och vår lilla kassa började ta slut som vi hade sparat, så insåg vi att nej, antingen måste vi överge och anse oss besegrade på bolånemarknaden eller så får vi göra om det på grunden. Mm. Och göra en bolånegivare som är exakt så som vi vill ha det och som våra tusentals medlemmar vill ha det. Mm.
Men vad betyder det? Blev ni bolånegivare då? Istället för att ha banker som partners liksom.
Exakt.
Som vi har tänkt från början.
Jättebra fråga, det är precis så som du uttrycker det. Och det har man ju sedan dess egentligen. 2017 kom ju en ny lag och den kommer vi komma in på lite när just det här med bostadskreditinstitut. Men som just reglerar det att på bolånemarknaden kan man säga att det finns bolåneförmedlare, vilket vi var som bolånegruppen, även om vi hade den vinkeln att vi gruppförhandlade liksom, så var vi en förmedlare. För vi var ju en mellanpart mellan konsumenten eller bolånekunden och då banken som var, om vi säger, liksom bolånegivaren. Och vi förmedlade bara, och själva bolånavtalet blev ju bara helt bilateralt mellan banken och kunden i slutändan.
Ni gjorde egentligen så här som blocket, typ sammankopplade liksom säljaren och köparen.
Precis,
så,
exakt. Och det finns ju redan, eller fortfarande idag, liksom Compriser till exempel, och det finns ju andra smarta och sådana aktörer som har förmedlat blankolån länge och nu ger sig in på bolånemarknaden också. Så det var ju det facket vi var då. Men då är man ju låst till bankens, hur banken ändå vill ha det, i och med att bankerna är stora och mäktiga. Men så det vi sa då, kan vi liksom ta ett steg bak i värdekedjan och ge ut egna bolån då istället för att förmedla bankernas. Så det är precis så som du säger, liksom, att vi vill bli kreditgivare själv. Liksom.
Och det är det som vi egentligen kommer att prata om rätt mycket om i detta avsnitt tillsammans med läsarfrågorna. Men bara kort, för jag är alltid så här nyfiken, du vet, så här, historien, liksom så här, att, för det låter alltid också så bra, du vet, när man berättar en historia, så ja, men det var bra, och sen så gjorde vi det. Men jag tänker så här, hur kändes det liksom där när ni fick, för jag läste någon artikel i realtid och sa, nej, nu har vi lagt ner bolånegruppen.
Ja, precis, så det är exakt där i den här utvecklingen som alltid när man, alltså, det ska man, alla liksom entreprenörer som har gjort en resa inser att det finns en tid då man är på tippen att ge upp.
Ja.
Och det var ungefär där.
Och ta ett vanligt jobb.
Ja, exakt.
För jag läste Nassim Taleb nu här om svart svan, och han skriver så här, vi borde ha en sån här hedra entreprenörsdagen. För att entreprenörer tar risken för alla i samhället. Och utan entreprenör, utan människor som egentligen tar risker för andra människor, så hade inte utvecklingen gått framåt. Men jag menar så här, vi många entreprenörer tror att det gör oss en okänd. Så vi pratar alltid bara, du vet, den spikraka resan. Och sen pratar man inte liksom där när man tyckte att det var misärigt, man har gått utan lön i två år.
Ja, eller vilka insikter man fick. Vilka, eller så. Detta måste vi göra annorlunda.
Så här, innan vi hoppar in i den, så här, vad var största insikten från den resan där?
Största insikten är nog att liksom man måste veta när man ska liksom säga, nej, men nu får det här vara bra. Liksom. Det här kommer vi inte kunna liksom göra längre. Och den tar man ju alltid för sent.
Ja.
Och det är mycket liksom, det finns ju ett par liksom digitala tidningar som just skriver mycket om entreprenörskap, som man naturligtvis läser. Och det blir en liten, uppe i Stockholm speciellt, finns ju lite hubbar alltså, för entreprenörer. Och det pratas ju jätteofta om liksom sådana här vanity numbers. Ja. Alltså, vi växte med 1000% och bla bla. Alltså,
den omsättningen och så många anställda.
Exakt.
Och
det är den största lärdomen, är att sådana siffror kan man bara bortse från.
Ja.
För man kan alltid hitta siffror som ser väldigt bra ut. Men när det kommer ner till det, så är det bara kund för kund, nöjda kunder. Liksom.
Ja.
Och det tar lång tid att bygga upp. Liksom.
Ja.
Och då i bolagandegruppen fallet så lyckades vi inte bygga upp den kritiska massan liksom, för att affärsmodellen skulle funka.
Ja.
Så det är nog liksom största lärdomen, är att man ska inte vara rädd för att liksom inse att den här affärsmodellen funkar inte, vi måste vinkla om den. Liksom.
Ja, börja om. Jag tror att många gånger, jag brukar alltid säga så att allt som händer är en träning inför något som komma ska. För hade ni inte gjort resan med bolånegruppen, så hade det inte blivit något hypoteket.
Nej, exakt.
Liksom, vilket är ganska coolt. Men nu tänkte jag att vi kommer hoppa in något så roligt som Riksbankens finansiella stabilitetsrapport från 2018. Jag vet inte.
Vad är det för rapport?
Nej, men jag har någon fabless för, jag tycker Riksbanken ger ut sjukt bra, ungefär som Pensionsmyndigheten. De ger ut sjukt bra rapporter, men det är inte en jävel som läser dem. Men om man väl ger sig in och läser dem, så står det ofta ganska bra grejer. Så jag tänker läsa här högt, så skriver de så här. Eller du kan läsa, Karin, förresten.
Okej.
Där.
Den svenska bolånemarknaden står för närvarande inför förändringar. Låneförmedlare får en allt större betydelse genom att de hjälper bolånetagare att sänka sina lånekostnader, och icke-banker konkurrerar med traditionella banker om bolånekunder.
Ja, du får fortsätta. Erfarenheterna?
Erfarenheter från andra länder pekar emellertid på att de nya aktörerna kan komma att bli viktiga på bolånemarknaden. Förmodligen påverkar de redan nu genom att de ökar konkurrensen och pressar ner räntorna.
Mm. Vilket jag tycker är en ganska bra beskrivning.
Väldigt bra. Och där kan man ju säga då, för då återknyta till liksom historien, att just när vi stod där 2015-2016, så tittade vi just på andra länder. Och då såg man det holländska exemplet. Där hade den här typen av fristående bolånefonder som inte var i en bank då, hade ju vuxit explosionsartat och tagit väldigt stor del redan då, bara på några år, av marknaden. Och nu utgör de en stor del av marknaden. Och det var ju en av de liksom strukturerna vi tittade på utomlands. Så där, om man tittar på den marknaden, så ser man ju verkligen att den här typen av aktörer har...
Ja, för det är lite roligt, för jag läste fler rapporter, då hänvisar de alltid till den holländska eller nederländska marknaden. Men jag tänkte, liksom för att ge lite sammanhang, för att du och jag kom i kontakt typ förra året när vi gjorde ett avsnitt om amortering och bolån. För att då skrev jag liksom så här, att traditionellt så har bostadslån getts ut av banker. Och så kategoriserade jag det egentligen i två eller tre grupper. För då sa jag så här, okej, vi har de fyra storbankerna typ som har 75% av marknaden. Sen finns det då vissa nischbanker som jag då i avsnitt 130, så var det typ Avanza, Nordnet, Landshypotek. Och sen fanns det vissa som hade så här typ, ja, var det fackavtalsansluten, Saco eller något sånt, så fanns det också med Danske Bank samarbete. Och sen så var det ju då de här bostadskreditinstituten. Då är det ju Hypoteket då, det är Stabelo, det var Enkla, det var några andra. Så att, kan inte du ta liksom så här, okej, så vad ser du som skillnaderna? Och sen så tänkte jag ta lite, för det var ju där jag skrev vissa saker som du sa så här, nja, det stämmer inte riktigt.
Just det.
Och så tänker jag att vi bryter ner det. Så vad skulle du säga så här, skillnad mellan storbank, håller du med om för det första så här, storbank, nischbank och bostadskreditinstitut?
Precis, jo, men det är en jättebra fördelning. Precis, storbankerna, det säger sig själv, de är ju liksom helservicebanker och servar typ hela marknaden.
Det är Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea.
Och de har ju kunder allt från liksom oss nyutexaminerade som kom ut och skulle ha första bolånet till pensionärer, till de här private banking-kunderna som har sina företag i banken. De har liksom, de är verkligen servar hela marknaden.
Mm.
Sen har vi då nischbankerna, ja, och de tar ju olika nischer. Dels har vi ju de som riktar sig till folk som har lite svårare att få lån, som Bluestep, Nordax och de här. Det är ju banker också. Alltså de har ju banktillstånd. Om vi pratar det, alltså ett banktillstånd till att börja med är ju egentligen definitionen av en bank, det är att du får låna ut pengar och du får låna in pengar från allmänheten, kan man säga. Det är liksom, för i och med att du då både lånar in från allmänheten och lånar ut till allmänheten, så utgör du en risk att om allmänheten helt plötsligt vill ha ut alla sina pengar från dig, men du har lånat ut det på andra änden, så måste du ha buffert där och du måste, nu är det väldigt naturligtvis förenklat, men jag försöker göra liksom så att då får du syssla med, du får både låna in pengar, alltså ta in pengar på sparkonton, det kan vara lönekonton och allt sånt där, och du får också låna ut. Så det gör ju att det finns mycket regler kring buffert där och mycket sånt här ju.
Kapitaltäckningskrav och
precis,
sådant.
Precis, exakt så. Och det är ju en bank, och det är även nischbankerna är ju sådana banker, och sen finns det de andra nischbankerna då som eller egentligen som inte, alltså om man säger SBAB, Danske, man kanske skulle sätta dem i ett fack som är strax under storbankerna. Mm. De riktar också sig till en rätt bred marknad, de är lite mer innovativa. Danske är ju, det är ju, om det inte är Nordens största bank tror jag, i alla fall på några parametrar, som är jättestora i Danmark, men är rätt små här och rätt så offensiva här när det kommer på bolånesidan. Och SBAB är ju liksom en statlig, precis, men också innovativa och liksom lite mindre så. Så det är ju den, och sen har vi då Landshypotek som hittills bara riktat sig till villor, och vi, så det finns lite olika sådana, det vi kallar nischbankerna då. Men sen de som helt skiljer sig från bankverksamheten är då bostadskreditinstitut, precis som vi är inne på. Så det är ju egentligen den andra typen av tillstånd man kan ha om man ska ge ut bolån, och då får vi bara ge ut bolån, så vi får inte låna in några pengar från allmänheten, utan vi har bara tillstånd att låna ut pengar helt enkelt. Så man kan säga, Finansinspektionen, när de, alltså deras två huvudsakliga grejer de kollar på, det är liksom den finansiella stabiliteten, och att en aktör ska ha liksom de här buffertarna och vara liksom stabil och aktör i liksom på marknaden. Men också konsumentskyddet. Att konsumenten, den lilla konsumenten, ska skyddas. Och då för oss som en liten aktör som bara får ge ut bolån, där är ju den delen väldigt, väldigt viktig. Naturligtvis är stabiliteten också viktig, men vi utgör ju fortfarande en liten del av marknaden.
Av den totala marknaden, för det skriver de också, att det är jätteliten, att det är så här knappt märkbar, skrev de i någon rapport.
Precis, exakt.
Men att de skrev att det kan bli liksom större där.
Men jag bara undrar, var kommer pengarna ifrån då? Om man inte får låna in? Ja, eller vi kommer till det.
Det är precis det vi ska prata om, för att det var ju här då i det här avsnitt 130, så jag och några andra läsare skrev ju då att så här, jag är jättepositiv till den bostadskreditinstituten för att de ökar konkurrensen. Mm. Tittar man på Riksbankens och Finansinspektionens rapporter, så ligger bostadskreditinstituten alltid 0,2-0,3% lägre än vad storbankerna ligger. Mm. Så att de pressar ju konkurrensen. Och jag tycker ju liksom så här, jag älskar låga avgifter, jag älskar konkurrens.
Inga avgifter.
Inga avgifter. Och liksom effektiva liksom system. Så jag brukar ibland tänka så här, typ skillnaden på SAS och Norwegian. Liksom båda är flyga, men liksom ni började ju från scratch, så ni sitter ju inte med gamla system och massa sådant. Men då i avsnitt 130 så påstod jag ju då att det har till exempel varit problem historiskt. Det har kanske inte varit med er. Så att här klumpar jag kanske ihop liksom er. Så du får liksom ut... Att man tog inte emot nya kunder, utan man sa bara så att okej, ett villkor är att du måste ha fått ett lån på en annan bank för att vi ska kunna ta över dig.
Det är ju typiskt en grej som Finansinspektionen aldrig skulle tillåta.
Nej, och det var ju inte så mycket ni, det var ju enkla, tror jag.
Jag tror att det blev en missuppfattning också, för jag tror inte man måste göra en kreditprövning. Man har ju som kreditinstitut ett ansvar. Att göra en kreditprövning, det är ju egentligen har två syften. Det ena är att skydda den vars pengar du lånar ut, att risken ska vara på den nivån som den investeraren då, eller i vårt fall då pensionsfonder, då kommer vi in på, som de förväntar sig. Men det ska ju också vara, vi gör ju också en kreditprövning för att liksom kunna avgöra om du som konsument faktiskt, om det är bra för dig att ta det här lånet. Så det är inte säkert att du som konsument har all kunskap du behöver för att förstå att det är inte, du borde inte ta det här lånet. Liksom. till exempel. Alltså, och det är ju mycket av...
Och det där kan man ha mycket politiska åsikter om huruvida någon annan ska avgöra saker.
Nej, och jag är ju också väldigt, väldigt liksom pro den egna ansvaret hos en konsument. Och det är ju liksom utgångspunkten för oss att försöka göra det så enkelt så att vi ska ge dig kunskapen du behöver för att kunna fatta beslutet själv. Så vi ska ju aldrig gå in och med pekpinnen. Det är liksom... Det vill man ju inte, men samtidigt så är det ju jättesvårt med krediter och, liksom, och bolån och procent effektiv ränta och nominell ränta. Alltså som konsument blir man ju förvirrad direkt.
Mm. Ja, och det är ju många som tyvärr inte kan det där. Men i alla fall, då var en av de grejerna som vi pratade mycket då om i avsnitt 130. Det var ju så här att man kan hamna i en situation, återigen, kanske inte med er, men jag vill liksom så här i den här kategorin. Att man kan hamna i en situation där man inte får sitt lån förlängt. Det vill säga att jag tar och flyttar mitt bolån till ett bostadskreditinstitut. Och sen så liksom hittar kanske inte det finansiering för det lånet. Så de säger så här, nej men så vi kan inte förlänga ditt lån när den perioden gått ut. Och sen har man kanske blivit arbetslös eller det har hänt någonting på marknaden. Så man är inte attraktiv för Swedbank eller vanlig bank. Och så plötsligt så hamnar man i något limbo. Mm. Att man liksom inte hamnat bredvid någon, och jag tror detta var Frida Bratt tog upp det i en artikel.
Att kan det hända jättebra. Att man hamnar i sånt limbo?
Nej, det är just det som gjorde då att då den här andra aktören på marknaden inte kunde komma ut, så att säga. Alltså om man tittar på då, och då kommer vi in på skillnaden lite mellan säkerställda obligationer. Alltså,
ja, och det ska vi prata om.
Ja, exakt. Alltså en bank lånar in pengar i regel på mellan 3 och 5 år. Så lånar in det från våra pensionsfonder, lånar in det, och sen lånar de ut i bolån på 30 år. Och där kan man ju tänka sig, men vad händer om pengarna, om de inte får några nya pengar efter 3 år? Och där kommer ju hela den här liksom, bankernas, den otroligt rigida regelverket de har som säkerställer att det finns då en backup-lösning i en sån situation. Det skulle vara en finanskris där, och då får ju staten gå in och liksom interventioner för att fixa det.
Mm.
Men då sa Finansinspektionen, eller egentligen när bostadskreditinstituten kom, så sa Finansinspektionen, nej men ni har inte den, ni måste liksom, man måste finansiera sig, säkerställa finansiering över så lång tid att vi i alla fall kan vara trygga att bolånekunden inte hamnar i den här situationen.
För det var en risk då?
Exakt. Ja. Och vi, av alla bostadskreditinstitut, alla, nu är vi ju bara 2 stycken, det är vi och Stabelo. Det är ju ingen annan som egentligen har lanserat. Nej, sen har vi ju... liksom Svensk Hypotekspension är väl visserligen också ett, men de har ju väldigt...
För det var också en sån grej som jag läste till exempel en annan rapport från Riksbanken, så är det så att man har gett ut 10 tillstånd, bara 4 har utnyttjat den här möjligheten att ge ut.
Så då sa de ju att, då sa de ju precis att man måste liksom ha så lång finansiering, så vi har ju finansiering under så lång tid som är 2-3 gånger ett normal bolån livstid liksom. Så liksom vi har finansiering på 15 år. Så det är ju liksom, och vi refinansierar dem, vårt mål är att refinansiera dem var 5:e år minst liksom. Rullar dem in i nya fonder, och nu blir det direkt sån teknisk.
Nej men låt oss
vi kan,
jag tänker så här, att vi kommer ha en innehållsförteckning till detta avsnitt, så att nu kommer det bli nördigt och lite tekniskt, för att detta är en sån här grej jag har inte hittat någon annan att prata med detta om. Och sen tänker jag så här, annars kan man sen hoppa till läsarfrågorna som är mer så här, vilka är dina 3 bästa tips för att förhandla, vilket vi också ska ta.
Men vi kan säga, för jag bara liksom då, för att avsluta den med de här 10 tillstånd och 4 som utnyttjats.
Ja.
Det är just det att då har de haft grejer, till exempel så att den här aktören så här, vill låna upp på 3 år. Och då är inte det tillräckligt långt, tycker Finansinspektionen, för du vill ha ditt bolån längre än 3 år. Och då var ju frågan, vad händer efter 3 år? Så då fick de problem att lansera. Men de andra, ska jag säga, så det är många aktörer som har startat, satt upp verksamheten och fått tillståndet av Finansinspektionen. Men efter att du har fått det tillståndet, då måste du börja låna ut inom en viss tid, om det är 1 år eller vad det är. Och har du inte gjort det, så får du lämna tillbaka tillståndet. Så det har hänt i många fall att aktörer inte har kommit igång liksom, beroende på att de då inte har hittat finansiering.
För att jag tänker här att om vi återigen, nu läser jag från rapporter här från Riksbanken, eller Karin, du kan läsa det. Så detta är från Riksbankens rapport, nya aktörer på bolånemarknaden. Så du kan läsa där.
De bolånevolymer som de nya aktörerna hanterar är i nuläget små, både i förhållande till den totala årliga flödet och till den utestående volymen. Erfarenheter från andra länder pekar emellertid på att de nya aktörerna kan komma att bli viktiga på bolånemarknaden. Detta kan vara positivt för den finansiella stabiliteten, till exempel om de använder mer stabila finansieringskällor än bankerna. De nya affärsmodellerna har dock inte testats i en vikande bolånemarknad, vilket kan medföra nya risker.
Mm. Mm. Så jag tänker, och så här har jag förstått liksom risken. Så nu blir det lite så här tekniskt. Men om jag förstår det rätt, så en bank, en av de här storbankerna, de ger ut säkerställda obligationer. En säkerställd obligation, där är så typ tre nivåer av skydd för den, liksom, det är ju räntefonder som köper dem. Och då är det ju så att räntefonder, till exempel pensionsinstitut etc., går till banken och säger så här, okej, vi köper de här obligationerna, och då har man först fordran på banken, man har fordran på liksom den där, vad heter det, underliggande säkerheten på lånet, och sen har du till och med på själva liksom fastigheten i botten. Så att en säkerställd obligation är väldigt, väldigt trygg, men ger också då i dagsläget, tror jag, till och med negativ avkastning eller typ noll. Så vad man tillät, så som jag tolkade, så har man då tillåtit att de här nya aktörerna, att där får ni paketera lånen, men det behöver inte nödvändigtvis vara en säkerställd obligation, utan att man gör en sån här alternativ investeringsfond, eller man gör så här special purpose vehicles, eller liksom så här, så att man paketerar det annorlunda, och sen säljer man det också då till pensionsinstituten, men till andra. Men den stora skillnaden är att för den som köper de här, liksom den här fonden, då tar ju de över risken. Så de har en helt annan kreditrisk jämfört med de här säkerställda obligationerna. Är det korrekt?
Ja, men det kan man säga, det är korrekt. Så att i bankens fall då, det är ju liksom kreditrisken hos då, om vi pratar pensionsfonderna då, som, om vi tar de som exempel, för det är de som, de köper både säkerställda obligationer och så köper de då våra bolånefonder då också. Och då kan man säga, när de lånar ut pengar till banken, för det är det man gör när man köper en obligation, så en obligation är ett papper som säger att här lånar du liksom 1 miljard och jag får tillbaka dem om 3 år, basically. Och då, när pensionsfonden lånar ut 3 miljarder till banken, då har de först, som säger, kreditrisk på banken. Banken kan ju gå i konkurs, och är det en av de fyra så är det ju systemkritiskt.
Så då tas den ju över?
Ja, då kommer ju staten in, eller Riksgälden är det väl som har liksom sån här paket som de då drar igång och tar över banken och sånt där. Så det är ju också en säkerhetsnivå. Men det finns ju en risk att banken går i konkurs. Och på sen liksom nästa nivå av kreditrisk ligger ju då hos bolånekunden. Och där säger ju då banken att om en bolånekund liksom inte kan betala sitt bolån, och vi måste då tvinga den här kunden att sälja sitt hus, och vi får inte tillbaka hela lånet. Nej, men då suger vi upp den förlusten. Så ni som har obligationen, ni får ändå den avkastning ni ska. Liksom. Så banken har liksom en kudde för att liksom suga upp de kreditförlusterna. Så det är helt sant att då tar ju pensionsfonden i det här fallet då inte direkt motpartsrisk mot hushållet, utan mot banken, kan man säga. Och då får de 0, precis som säger, nu ger en säkerställd obligation ingenting. Medan hos oss så säger vi ju till pensionsfonderna då att ni kan låna ut mer direkt till hushållet. Genom våra bolånefonder som är då, som säger, helt transparenta. Alltså vi rapporterar egentligen lånen på varje lånnivå till pensionsfonderna. Så de vet exakt vilka lån som ligger i våra bolånefonder och kan se dem. Och då tar de risken mot hushållen, kan man säga. Men för det får de väsentligt mer betalt. Alltså just nu så har vi ju, säg att vi har 1,30-1,29 till slutkunden, till bolånekunden i ränta.
Precis, om vi går till dem så får vi 1,29 för vi låna pengar för.
Precis, 1,29. Ja. Pengar för. Och av det så betalar vi ungefär 1% till pensionsfonden. Mm. Så vi tar alltså liksom en bråkdel av vad banken då tar, som i de här rapporterna så är det ju ofta en central del av bankens bolånemarginaler.
Ja, precis. Jag har en graf här på att de tar 1,29 i bruttomarginal på bankerna.
Och då pratar vi att precis, vi tar 1,29 ut mot det som slutkund. Banken tar i snitt nu 1,55, också för då pensionsfonderna 0 och vad de får nu. Ja, 0 och ingenting. Kanske 0,2 någonting.
Ja, knappt.
Så av den här kakan, man kan ju säga liksom för varje räntekrona som kunden betalar till oss, så tar vi 20 öre och pensionsfonden får 80 öre. Medans i bankens fall är det tvärtom. Där tar banken 80 öre som sugs upp i, naturligtvis, de har ju 300 kontor, de har ju tusentals anställda, de har ju jättemycket liksom, traditionen som kostar. Och också naturligtvis ägare som har väldigt höga
vinster. Men om jag får vara lite så här djävulens advokat, för jag får alltid så här skit på så här, ja, du är alltid så snäll mot dina gäster. Så du... Detta är jättekul. Nej, men så för att sammanfatta det, så det finns egentligen för banker, för de som ger ut bolån, så finns det två sätt att finansiera sig. Det ena är då de här säkerställda obligationerna som är så låg risk eller jättelåg risk, ingen avkastning. Är med? Som är liksom säkerhet i banken, säkerhet i lånet, säkerhet i fastigheten. Och sen det andra sättet är då ge ut en bolånefond, mer eller mindre, där man säger okej, här är det liksom typ 20 gånger högre avkastning, men risken som du som köper den här tar är ju att du är mer exponerad mot lånet, men det får du ju betalt för i din, i din risk. Och det är de två skillnaderna, eller hur?
Exakt så.
Men för då, om vi då målar fan på väggen, då kan man ju liksom hamna i en situation, alltså inte i dagsläget eller liksom så här, där finns liksom nästan inga andra alternativ, och liksom vi har haft stabil finansmarknad hyfsat i alla fall. Men kan det inte hamna i en situation där de här finansinstituten och pensionsfonderna säger så här, nej, men vi vill inte köpa den där fonden, för vi tycker att det är för hög risk. Alltså typ så här fastighetskrisen 2008, du vet, hela subprime. Ingen ville ju ta i något som hade med fastigheter att göra.
Absolut. Det är ju en risk, och jag skulle säga det är en anledning till att vi bolån eller bostadskreditinstitut ger ut bolån i regel upp till 60-65% belåningsgrad. Och det är ju för att pensionsfonderna, nu när vi är nya, vill liksom testa det här nya konceptet. Och då säger de, men ett bolån med belåningsgrad, och belåningsgraden är ju bolånets storlek i förhållande till bostadens värde. Mm. Så har du en bostad värd 2 miljoner och har ett lån på 1 miljon, då har du 50% belåningsgrad. Och det ses som väldigt, väldigt låg risk. För det finns ju liksom, då är det är alltid tråkigt att prata om att en bolånekund inte kan betala och tvingas sälja sitt hus. Det är det sista man vill. Alla liksom,
och ofta är det ju det sista som man överger. Man drar ju ner på all annan konsumtion, men boendet brukar man
ju... Så just svenska bolån, alltså att ha bara säkerhet i ett svenskt bolån är extremt säkert. Det ses som extremt säkert. Så att de... För pensionsfonder, liksom belåningsgrader upp till 65-70, där någonstans.
För det finns inget lagstiftning. För att om jag förstod det rätt, så det är inget lagstiftningskrav att ni bara får ge ut till 65% belåning. Ni kan ge ut till 85 också, om ni skulle vilja.
Alltså rent mot konsumenten, så är det ju konsumentkreditlagen som vi lever under, som banker lever under. Så när det kommer till konsumentskyddet så är vi exakt som en bank. Det är bara att vi får inte låna in från kunder. Men när vi lånar ut till kunder så har vi exakt samma skyldigheter som en bank. Och där är ju liksom du får bara låna ut upp till 85%. Det är väldigt mycket kring god kreditgivningssed, vilket är just det här att ta ansvar för att vara måttfullhet och vara väldigt, ta liksom låntagarens intressen i första rummet.
Men säg att vi har så här situation, liksom fastighetsmarknaden viker med 40%. Så att vi hamnar under de där 65. Alltså Hur skulle liksom marknaden...
Det påverkar ju inte våra, alltså nu om man ser...
Det påverkar ju inte befintliga lån.
Nej, exakt.
Men skulle det kunna påverka att ni hade fått svårare att låna upp det här kapitalet?
Det kan det göra, absolut. Det är ju, alltså, det är ju, ska jag säga, en av de stora utmaningarna vi har haft som har kommit igång. Nu är vi som sagt bara två som faktiskt, det finns bara två bostadskreditinstitutmarknaden. Det är vi och Stabell, och ingen annan har ju kommit igång. Och det största hindret, det har varit att hitta pengarna att låna ut. Alltså att få pensionsfonderna att då tilltro oss med, eller att ge oss förtroendet att låna ut den här miljarden, eller, och det blir jättestora pengar direkt. Svindlande summor. Men liksom när man pratar, svenska bolånemarknaden är ju liksom 3 500 miljarder. Så det är ju otroliga liksom belopp som man får förtroende att låna ut. Och det är bara pensionspengar. Så de är ju väldigt rädda. Så när vi kommer, jag och Carl-Johan, vi liksom ser nyutexade ut, även om vi har stångat oss blodiga på bolånemarknaden i ett par år, så är det ju liksom, de gör ju ett jättebra jobb för pensionsspararnas räkning. De måste vara säkra på att vi är lika trygga som att låna ut sina pengar till en bank. Därför har de då gett oss förtroendet. Nej, men ni får låna ut upp till 65% belåningsgrad. Då har vi hushåll som är jättefina. Alltså svenska bolånekunder överlag är ju liksom helt fantastiska på att betala sina. Precis som du säger, det är det sista man inte betalar. Så att svenska bolag
för där vet jag att det är vissa som säger så här, men du vet, i Sverige kan det gå som i USA. Så jag så bara, nja, inte riktigt. Det är ganska stora skillnader mellan liksom lagstiftning i USA och lagstiftning i Sverige. Där du till exempel så här, går du ifrån huset så är du fri från lånet i USA. Så är det ju inte så i Sverige. Inte, utan lånet liksom förföljer dig även. Liksom.
Men får jag bara fråga nu, i de här bolånefonderna, vad finns det där liksom?
Där finns bara bolån.
Men det låter som en fond.
Men det är skitbra. Men så här tänker jag. Så jag försöker förklara, så får du ge facit. När man till exempel säger att vi tar Vara och Philips och Jeanettes och alla bolån. Med, så att alla de lånen packas ihop i en påse. Och sen går man med den påsen till då liksom en pensionsfond. Och så säger man, titta här. Här har vi liksom Jeanette, Jan och Philip och massa andra. Det är liksom 100 miljoner. Med, och de kommer varje månad betala en ränta på 1,29. Vi tar 0,2 eller 0,3 av dem och ni får resten. Och det är ju då en bolåne, liksom, fond.
Okay.
Eller alternativ investeringsfond som det heter enligt lagstiftningen.
Jag kan säga, en väldigt då, och för att fortsätta på den analogin, så är ju då en jättestor skillnad då på säkerställda obligationer och på våra fonder. Det är att när banken kommer med den påsen till pensionsfonderna, där de har paketerat sina bolån och säger den här obligationen, här har vi en påse bolån som då backar den obligationen, men pensionsfonden får inte titta ner i påsen, utan på påsen står det 1, 2 eller 3 stjärnor som ett ratinginstitut har satt. Så att de är väldigt otransparenta och bygger på att ratinginstituten gör ett väldigt bra jobb i att se hur bra bolagen är under. Och det var ju centralt i krisen i USA, att ratinginstituten inte gjorde sitt jobb. Men alltså när vi kommer med påsen till pensionsfonderna, då öppnar vi påsen och säger, titta ner här på de här 5 bolagen som ligger. Ni kan titta rakt på bolagen och ni kan typ och vrida och vända på dem. Det kan ni alltid göra. Ni kan bara ringa oss och få en lista på alla bolagen. På så sätt får vi en
så de får med egentligen så här fastighetsbeteckning, så man kan kolla vilka.
Alltså, precis.
Men då tittar de på speciella grejer för att säga, så ja, men det är ju jättebra lån det här. Det är stabilt och säkert.
Och det är belåningsgraden som är
så de behöver själva göra en bedömning.
Ja.
Inte lita på något institut.
Nej, precis. Som lite
ett ratinginstitut. Det är mer transparent. Liksom.
Men man kan ju argumentera att det är jobbigt för dem ju att titta på det.
Precis så, och det är precis det som gör att det har varit svårt för alla oss nya att få kapital. För att säkerställa marknaden, den har funkat bra och det är en jättebra finansieringsform för bolån. Men den bygger också på att det finns en väldigt, väldigt dyr mellanhand som är banken. Superdyr mellanhand, onödigt dyr. Nu med alltså, bara tekniska, alltså bara att vi kan ha det helt online, att vi kan liksom... Att de faktiskt kan få en lista på alla bolånen enkelt i Excel eller en mer digitalt. Liksom.
Men så att egentligen i grunden så kommer det ju ner till, alltså, nu pratar vi mycket egentligen utifrån pensionsfondens perspektiv. Så valet som pensionsfonden står mellan, det är så här, alternativ A, säkerställd obligation, där jag liksom köper den av Swedbank, så köper jag egentligen Swedbank. Jag köper hela liksom varumärket, jag köper stabiliteten i Swedbank. Och att skulle Swedbank gå
risken.
Och risken.
Risken
liksom så här, och bankerna, jag har ju inte jättemycket förtroende för banker, men det är en annan historia. Men att till exempel om Swedbank går i konkurs, så kommer den tas över av staten. Men går ni eller en sån här fond i konkurs, så tas inte den över av staten? Eller?
Nej, det är också, det är precis det vi är inne på. Alltså, när vi pratar AIF-fond, en AIF-fond är ju...
Alternativ investeringsfond.
Exakt. Det är ju egentligen ett samlingsbegrepp för vilken slags juridisk enhet som helst där folk går ihop för att investera i någonting. I vårt fall är det ett helt vanligt svenskt aktiebolag. Det är ett svenskt aktiebolag där på tillgångssidan ligger bara bolån. Där finns inga anställda, där finns inga overheadkostnader, ingenting. De ligger på tillgångssidan och på andra sidan ligger de här då andelarna i fonden som investerarna köper. Så bolagen ligger liksom helt isolerade i den här bolånefonden. Sen har vi då systerbolaget som är hypoteket, bolån, som är kreditgivaren. Här har vi alla våra handläggare, vi har vårt kontorshyra, vi har liksom hela IT-systemet, vi har varumärket. Där ligger alla kostnader. Det bolaget skulle ju hypotetiskt kunna gå i konkurs, för det är en aktiv verksamhet. Men skulle det göra egentligen... Efter att vi har gett ut bolånet och lagt in det i fonden, hypoteket gör då, det är bara att se till att räntan kommer in från kunden varje månad, i princip skicka ut fakturan. Skulle vi falla, då ligger bolagen helt säkra i de här bolånefonderna och en liksom backup-service skulle ta över och skicka ut fakturorna. Liksom. Mm. Så att egentligen, den är ju jätteviktig att man särkopplar liksom bolånepåsen och
alltså egentligen är detta mest, vi ska lämna detta nu, men egentligen är detta mest intressant för att få pensionsfonderna. Mm. Men det som jag tänker, alltså det som jag ser när jag tittar på det utifrån, det är ju så här, okej, okay, men att risken här kan man hamna i att det är ingen som vill köpa den bolånefonden. Det är väl egentligen det som är. Men då säger ni så att okej, okay, eller så här, det jag inte vill hamna i den där situationen att jag står där med mitt bolån och så liksom kan jag inte förlänga lånet.
Precis.
För där är väl Swedbank och SEB, de här förbinder sig på 40 år eller 50 år, precis, tror jag.
Yeah.
Men när jag kommer till er, får jag samma sån här då? Hur lång är den här tidsperioden?
Ja, alltså vi ställer ut lån på 30 år liksom.
Okay.
Och du är som kund garanterad att ha det 30 år. Liksom.
Mm.
Och vi har ju, alltså det är därför Finansinspektionen säger att vi nya aktörer måste låna upp på så lång tid att vi tryggt kan refinansiera oss så vi vet att vi har pengar alltid när kunder vill ha. Mm. Sen är det så när en pensionsfond då lånar ut till en bank, de refinansierar sig ju hela tiden löpande och säkerställer obligationer, finns också en andrahandsmarknad för där de köper och säljer hela tiden varje dag. Men de är ju mellan 3 och 5 år. Så där sen vi vill ha tillbaka våra pengar 3 eller 5 år. Sen så ställer de ut nya.
Alltså rullar man dem. Ja.
Medan vi då måste finansiera oss liksom på så lång tid så att vi kan vara säkra på att hinna göra det och att pensionsfond kan inte komma ut innan dess. Så en pensionsfond kan inte säga till oss om 5 år att nu vill jag tillbaka de här pengarna vi lånade till för 5 år sedan.
Mm.
Utan vi har, de är liksom uppbundna då mycket längre tid. Mm. Det är också en del till att de får då hos oss 1% och hos bankerna 0,0 ingenting. För att de blir uppbundna mycket längre.
Mm.
Men samtidigt är det ju våra pensionspengar.
Mm.
Och det är det som, alltså när vi sa att nu ska vi revolutionera bolånemarknaden. Vi ska ha helt rak prissättning. Samma ränta till alla kunder. Det är det bolånegruppens kunder vill ha. Eller medlemmar vill ha. Och det är en onboardingprocess som är helt digital och går jättesnabbt.
Mm.
De två grejerna ska vi göra med bolånekunder. Då revolutionerar vi bolånemarknaden, tyckte vi.
Mm.
Men från 2015 till 2018 när vi lanserade, det vi kom underfund med var att den här nya strukturen, det är snarare en revolution för pensionsspararna.
Mm.
För att det blir så otroligt mycket högre avkastning tillbaka,
ja,
till
tillbaka till dem. Ja.
För det är det positiva. Om jag ska sluta måla fan på väggen så är det det schyssta. För plötsligt så hamnar ju pengarna som vi betalar i våra egna fickor.
Exakt
istället
så.
För att gå till vinst till bankerna.
Mm. Ja.
Och bankerna,
ja, det är fint.
Bankerna, vad var det de gjorde? Så här, 125 miljarder i vinst, de fyra tillsammans. Liksom, som går ju till de aktieägarna och många gånger går det till och med utomlands.
Mm.
Så att de pengarna stannar ju inte ens här.
Mm. Nej, liksom. Precis. Nej, men så det handlar, alltså, helt förenklat handlar det om att klippa bort en väldigt dyr mellanhand som inte behövs.
Apropå detta med mellanhand, här är också en sån här grej som jag upplevde så konstig, som ingen i media har tagit upp, förutom också några sån här blogggrannar, så vi pratade om det.
Mm.
Men till exempel, jag tror det var 8 juli eller 1 juli, där Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 0%. Men normalt sett så har man ju pratat om liksom det som står för bankerna är utlåningsräntan.
Mm.
Och den är ju ofta då reporäntan plus 0,75. Det vill säga det bankerna betalar. Men vad Riksbanken gjorde som ingen har tagit upp var att de sänkte den 0,75 till 0,1.
Mm.
Vilket innebär att bankernas upplåningskostnad blev ju mycket lägre. Den blev ju 0,6% lägre.
Ja.
Men eftersom de inte sänkte reporäntan så var det ingen som reagerade på att bankerna fick en mycket lägre kostnad. Så rent teoretiskt borde ju vi ha fått 0,6, ja, alltså en del av de 0,6% i lägre ränta. Men det skedde inte. Så är det jag som är ute och reser där i det där, eller?
Nej, alltså det finns ju ingen direkt relation mellan reporäntan och bolåneräntorna.
Nej.
Och det finns egentligen ingen direkt relation mellan bolåneräntorna och någon styrränta direkt.
Nej, sen men den här utlåningsräntan liksom då? Alltså, för det är ju den som banken normalt säger så här, ja, fast inlånings- och utlåningsräntan är ju inte som reporäntan, utan den är ju alltid högre. Men nu sänkte ju Riksbanken den under coronakrisen. Men det skedde ju ingen skillnad för oss bolånespar.
Nej, precis. Och det, liksom precis den specifika räntan vet jag inte riktigt just vilken det är. Men till exempel reporäntan, även om det är ju, alltså banker är ju ofta väldigt snabba med, har reporäntan höjts,
så höjer punkter,
då höjer de bolåneräntan.
Ja.
Då har den helt plötsligt en väldigt direkt påverkan.
Ja.
Mm.
Men skulle den sjunka, ja, men då, på något sätt så ligger bolåneräntorna kvar.
Ja.
Så att man ska ju vara väldigt skeptisk till när man pratar om liksom just den här direkta relationen mellan reporäntan och bolåneräntor. Bolåneräntorna, alltså vi, våra bolåneräntor styr vi ju nu egentligen utifrån konkurrensen. Liksom. Vi har sagt att vi ska vara konkurrenskraftiga mot bankerna, bankernas utlåningsräntor på bolån.
Men egentligen så här, er ränta styrs egentligen vad pensionsfonderna är villiga att betala till er.
Ja, i grunden.
Basically. Precis. Så att det är ju liksom, men det bara hittar jag på. Det är ju så här, men är de villiga att betala X och sen behöver ni en marginal för att kunna driva er verksamhet och ge en liten vinst. Och sen är det väl liksom de två grejerna som läggs på oss. Men om bankerna, om jag har förstått det rätt, så när Riksbanken skriver, då skriver de så här att det är ju deras bruttoräntenetto är ju då utlåningsräntan minus finansieringskostnaden. Mm. Och det är väl här som det blir lite så här mind, för att det blir väldigt enkelt med er att fatta var kommer pengarna ifrån. Mm. Men Swedbank, när de ger ut den här obligationen, de har ju pengarna på sin balansräkning. Eller liksom,
ja,
kan de bestämma, för de skulle väl egentligen också bara kunna sänka
räntan. De skulle, alltså hade de haft våra omkostnader och våra vinstkrav från ägarna, det vill säga noll ingenting i dagsläget i tillväxtfas, så hade de ju kunnat liksom ge en ränta som är noll ingenting till bolånekunder.
Eller vi hade kunnat ta en ränta på 0,5, 0,6.
Ja, liksom. Och den möts ju, när vi säger att amen, vi snurrar vår verksamhet på liksom en femtedel av bankernas kostnader, amen, då säger ju kunder, men varför kan inte ni ge en ränta? Varför kan inte ni ge en bolåneränta på 0,7 då?
Ja.
Nej, men det är ju just för att pensionsfonderna vill ha mycket, mycket mer. Liksom.
Ja.
Men det går ju på ett ut. För hade vi tagit 0,5 i ränta så hade du som bolånekund haft mycket, mycket lägre bolåneränta, men du hade också fått mycket lägre pensions avkastning på ditt pensionskapital.
Aha.
Men nu tar vi ju 1,29, vi tar en liten katt emellan och mycket mer till pensionsspararna. Liksom.
Mm. Mm.
Så det, för i Sverige är ju pensionssparare och bolånekunder exakt samma personer.
Mm.
Ja, eller,
man, ja,
alltså fan, i det stora hela. Just, ja. I alla fall.
Ja.
Men så att för att komma tillbaka och svara på din fråga så är det ju precis utlåningsräntan, det är den de tar av kunderna.
Ja.
Sen finansierar de ju sig till störst del med säkerställda obligationer.
Ja.
Men också med, om man ska få ställa ut säkerställda obligationer måste man också finansiera sig till stora med eget kapital.
Ja.
Det är det de här buffertarna man pratar om. De måste ju ha en rätt stor säck pengar liggandes. För att om det blir, om kunderna som har satt in pengar hos dem, de pengarna används ju också till att låna ut. Men om de helt plötsligt vill ut alla sina pengar så måste de ha liksom lite pengar.
Ja, och de måste garantera de här obligationerna.
Ja, exakt.
Ja, men bra. Vi lämnar säkerställda obligationer. Jag tyckte ändå var intressant. För ja, vet, ibland så hamnar så här forum så här, bara bankerna trycker sina egna pengar. Du går in på banken och de trycker fram 5 miljoner. Så här, nej, det funkar inte riktigt så. Mm. Utan så här upplever jag liksom att vi har dessutom svarat på frågan hur går det till när en bank lånar ut pengarna? Liksom, att det är ju, pengarna måste ju komma från någon.
Mm.
Jag tänker vi ska börja gå in på lite mer så här konkreta liksom så här tips och frågor. Men en grej som jag funderat på jättemycket. I Sverige är det ju superpoppis med rörlig ränta.
Mm.
Men tittar man på Nederländerna så jag tror att den vanligaste bindningstiden i Nederländerna är 15 år. I USA är det ju inte ovanligt med 30 år. Nej.
Så man binder
är vi smartare i Sverige eller är vi dummare i Sverige?
Det är en jättebra fråga. Alltså vi har ju, man kan säga att liksom det som sker, en rörlig ränta, vi brukar ju slarvigt prata om en rörlig ränta. Egentligen är det
en 3 månader.
Ja, den är ju bunden 3 månader i taget. Men du får alltid lösa den mitt i en period utan att riskera att betala ränteskillnadsersättning. Medan en bunden ränta, då vill du lösa den och antingen flytta den till en annan bank eller göra om den till 3 månader mitt i perioden. Efter 6 månader så inser du att du vill flytta, eller du kanske måste sälja huset och behöver lösa ditt lån. Då kommer banken säga att du ska betala en ränteskillnadsersättning. Och det säger de att nej, men nu har vi lånat upp de här pengarna så långt som vi trodde du ville ha dem. Och nu ska du betala tillbaka efter halva, så då vill vi ha ersättning för det. Och den räknas ut på ett visst sätt i Sverige, vilket gör att det kan bli rätt kostsamt att lösa ett bundet lån. Och den är rätt komplicerad uträkning. Det finns en jättebra räknare på konsumenternas.se. Men den är rätt komplicerad att förstå hur den funkar. Så det tror jag gör liksom att många väljer rörligt. Då, sen är ju rörligt, historiskt har det alltid visat sig att det är bra. Liksom. För man kan säga när en bank är bundet, det blir ju som att du får rörligt och sen så köper du också en försäkring. Mm. För att den kommer aldrig liksom...
Ja, man vet vad den alltid kommer att vara.
Exakt, men det gör att så länge den rörliga är under den så betalar du jättemycket mer. Och banken har ju sina prognoser som visar att vi sätter ju den, man sätter ju den bundna på en nivå där vi inte tar för hög risk att den rörliga faktiskt ska gå upp över det.
Mm.
Så att i regel är ju en bunden ränta liksom dyr. Det är ju en försäkring liksom som är dyr. Och vi i Sverige är ju rätt så, vi tror på vår egen kunskap också rätt mycket.
Mm.
Alltså just det här individuella ansvaret. Och man tycker att nej, men jag tror rörlig...
För att jag tänker, alltså nu, det finns ju alltid någon sån som är recency bias. Att man påverkas av det man har varit med om eller det man har läst på sistone. Jag har läst rätt mycket om sån här svarta svanar. Alltså så här, låg sannolikhet, stor konsekvens. Och så tänker jag så här, att välja rörlig ränta i dagsläget är ju så här att uppsidan är begränsad. Alltså den, visst, den kan gå ner lite till. Men nedsidan, alltså att räntan skulle öka, är ju jättestor. Mm. Så att för mig blir det så här, att är det så jäkla smart att sitta med rörlig ränta nu? Och så tänker jag exempel, Danske Bank kommer ju nu med, liksom, de är väl först i Sverige, att de säger så här, du kan få ett 30-årigt bolån, du kan lösa det när som helst. Ja, men du får betala 2 och någonting. Alltså ganska dubbelt så mycket som du hade betalt med en rörlig ränta. Men så är jag ändå så här, fan, det är kanske inte så dumt.
Nej.
Liksom. Ja, för du menar att risken är att
räntan går upp nu är stor. Precis, du har lite att tjäna på att ha en rörlig ränta. Det var en annan grej, rörlig ränta när räntan var 3 och den kunde sjunka till 1. Men när räntan nu är 1,2, liksom så här, ja visst, den kan gå ner lite till, men den kan ju öka till 4% eller 5%. Liksom.
Ja, nej, men så är det absolut. Men det finns ju en aspekt med rörlig ränta, och det är just det här med att vi flyttar ju ändå relativt ofta i Sverige. Och just har du en bunden ränta och ska flytta, det är inte, jag tror inte det är någon långivare som, det kan vara någon som erbjuder liksom säkerhetsbyte. Det vill säga att du får ha med ditt bolån till det nya, men då ska man ju göra, det blir en jättelång process. Så i regel måste du lösa ditt lån när du ska flytta.
Mm.
Så att vet du att du ska bo kvar i din bostad över de kommande tiden som du överväger att binda, då är det ju bara räntekurvans, alltså utsikten kring den som påverkar.
Mm.
Men sen är det ju grejer som kan göra att du kan träffa någon och nu flytta ihop, och så måste du sälja lägenheten. Och har du ett bundet år 5 år kvar på det kan ju kosta rätt saftigt att lösa.
Men kan det bli, hur mycket brukar det kosta den här?
Alltså det kan ju vara jättemycket, beroende på hur mycket beloppet är och tiden. För oss, vi hade ju 2 miljoner som har 3 år kvar. För vi gjorde ju så, 1/3 rörligt, 1/3 på 3 år, 1/3 på 5 år. Och du vet att när det var 3 år kvar på 5-årslånet på 2 miljoner kronor, så kostade det typ 39 000.
Att lösa.
Mm. Sen kan man ju räkna på det. Får man en riktigt bra ränta så kan det vara lönsamt. Och ta den engångssmällen. Och där kan man använda den konsumenternas räkna.
Men så det kan ju absolut vara värt det. För att du faktiskt får lägre.
Ja. Men bara för att sammanfatta det. Om du skulle ge råd liksom till dina föräldrar eller till liksom bästa kompisen, så här bara bundet eller rörligt. Hur skulle resonemanget gått sammanfattat?
Jag skulle nog, alltså, eller om jag skulle själv liksom nu så binda eller ha rörligt, så skulle jag nog ligga kvar allt på rörligt ändå.
Ja.
Alltså mer för att nu är jag ju en fas i mitt liv där jag faktiskt är på väg att köpa något nytt och sådär. Ja. Så
att det beror på så här, vad är framtidsutsikter? Kommer jag bo kvar här i 10 år eller inte? Exakt. Det är den ena faktorn.
Mm.
Och vad är det mer för faktorer jag ska ta?
Sen är det ju precis som så här, räntebanan framåt. Ja. Liksom, tror du att räntorna kommer sticka uppåt? Ja. Och det speglas ju i de bundna.
Ja.
Som man säger, nu är de ju bundna även på lång tid. Det ligger ju nära den rörliga, till och med min lägre än den rörliga. Ja. Liksom. Så där speglar ju om vad man tror att den rörliga kommer gå framåt också.
Men säg då att vi ska ju bo kvar här i 15 år.
Mm.
Skulle det vara liksom så här, överväga att ta bundet?
Ja, det är, alltså där de är nu kan man ju få jättebra på långa. Liksom, så då är det ju liksom inga...
Och på hypoteket, liksom, har ni båda rörliga? Det har jag inte kollat.
Ja, vi är upp till 5 år rörligt. Okay. Har vi.
Eller bundet.
Ja, förlåt, bundet. 5 år rörligt. Ja.
men de menar också, och om då... Ja. Mm.
Men sen kan man ju säga den här, och den har jag alltid liksom själv som bolån, om jag skulle binda eller ha rörligt, det är ju det här med att man binder olika delar av lånet.
Mm.
Den är ju inte nödvändigtvis, den pratar man ju ofta om, rådgivare säger ju ofta att ja, men man kan dela upp så sprider man risken. Mm. Men det finns ju också grejer man måste tänka på där, att har du bundet, liksom binder du till exempel en del på 3 år och en på 5 år, då kommer det vara först efter 15 år kommer de gå hand i hand, så att du kan flytta båda samtidigt från banken utan att behöva betala ränteskillnadsersättning på en av dem.
Inte 15.
Jo, men för att efter För om du då liksom binder om dem.
Jaha, du menar så, ja.
Alltså om man fortsätter binda 3-5 år på 2 delar, så får du liksom en, de ligger omlott hela tiden.
Fram tills 15 år för 3 gånger 5. Ja, minst det är med så att nämna.
Så det ska man ju tänka på också, att man liksom...
Ja, för så som jag tänkte är att när det 3 år löper ut så kan man i så fall lägga över det på rörligt också. Men då blir det ju 60%, jag fattar.
Ja, eller då på 2 år, alltså det ligger precis i linje med. Så man ska ju tänka också på att lånedelarna kanske att de går ut samtidigt.
De ska synka. Bra. En överkurs, detta är kanske inte så mycket med er, men någonting som vi har diskuterat mycket på Patreon i vår sån community, det är ju så att många spekulerar sig på inflation. Centralbankerna trycker mycket pengar och då är det många som köpt sig på guld för att skydda sig mot inflation. Men då slår det ju mig så här, men ett riktigt långt bundet lån är ju egentligen också skydd mot inflation. För det som händer är ofta när inflation kommer, då ökar ju räntan. Och har man då bundet på många år, då blir ju det också ett inflationsskydd. Men då blir det plötsligt att man spekulerar i sitt, liksom så här, men jag låser mig i 10 år för att jag tyckte det var smart i portföljen, men sen kan jag inte flytta för då ska jag betala en ränteskillnadsersättning.
Nej, men så är det absolut. Alltså bostaden är ju en, liksom, en investering likväl, men man ska ju se det som något ställe man ska bo på i första hand. Men likväl är det ju en av de största investeringarna man gör i livet.
Men jag tänker så här, 2014 var det så att det kom en lagstiftning som var så här att innan dess kunde bankerna, om du inte kunde betala ditt bolån, så kunde de begära in att du skulle lösa hela lånet. Men efter typ 2014 så kom det en lagstiftning som säger så att så länge du betalar räntan på ditt lån så kan inte ni liksom, eller så kan inte, då blir jag inte av med huset.
Nej, precis.
Så att det är egentligen det som är det viktigaste. Så länge jag betalar, kan jag säga så, så länge jag betalar min ränta så kan ni inte säga upp lånet.
Ja, det är ju grundregeln liksom. Alltså om du fullgör dina förpliktelser enligt avtalet, vilket är jag ska betala min ränta, egentligen punkt, och att du inte ska bränna ner säkerheten för att du inte bränna ner huset. Men så länge du betalar räntan så har banker eller bostadskreditinstitut eller bolånegivare överlag ingen möjlighet att,
liksom, att begära in. Så att, för jag vet att det var det som var då, för att risken, vad som hade hänt innan, om jag förstod det var rätt, då var det så att, ja, men, så att det är värt 1 miljon och jag har liksom 750 000 satte man in. Men om bostaden sen sjönk till 500 000 så kunde banken begära in mellanskillnaden på de där 250 000. För man sa att säkerheten är nu mindre än vad ditt lån är.
Ja,
och att jag tror att det var det. Det viktiga var egentligen så här. Så länge jag betalar min ränta så är jag safe.
Ja, exakt så är det.
Bra. Bra. Sen så här. Dina bästa tips när det så här förhandla. Nu kommer den där Expressen-rubriken. För du har ju förhandlat mer än de flesta.
Yeah.
Så vad är din erfarenhet? Hur ser för ju alla samma låga ränta? Liksom. Men om man fortfarande liksom, om någon anledning är kvar hos en storbank, vad brukar vara dina bästa tips?
Flytta till hypoteket.
Bra, då har vi det sagt.
Nej, men precis. Nej, men det är så. Precis som du säger, så vi har ju samma ränta till alla kunder. Och det är ju en... Det är liksom en affärsmodell som vi tycker är självklar. Du ska inte behöva liksom förhandla och pruta på någonting som är så stor affär som ett bolån. Det ska vara precis som om du köper en produkt i en livsmedelsbutik. Du ser prislappen och den gäller alla. Men liksom är du kvar hos en då gammal aktör som fortfarande har det här systemet.
Vissa gillar ju att pruta och hålla på.
Vissa tycker det är kul, ja. Men det är viktigt att inse också, för vi ofta kommer kunder till oss och så säger de, ja, vad kan vi få? Och säger, men hos oss får ni 1,29, det får alla våra kunder. Det är viktigt att förstå en jättestor skillnad mellan oss och bankerna. Och säger de, ja, men jag fick 1,25 hos min bank. Men man ska veta att när man prutar på räntan hos en bank, det är en tillfällig rabatt.
Ja.
Deras listränta, om vår listränta är 1,29, det är motsvarande listränta, för den får alla. Deras listränta, den ligger ju på 2,3-2,4 nu skulle jag tro, gammalbankerna, om jag får slarvigt kalla dem det. 2,3-2,4, så det är den utgångspunkten du har, att du ska ha, de har, att du ska ha 2,3, och sen är du jättebra, ja, men då kan vi i 6 månader, kanske 12 månader ge dig 80 punkter rabatt, alltså när jag får en 2,4, men då kommer du ner till 1,60, det kan du få i rabatt. Men är inte du inne igen efter 12 månader och träffar dem, ofta på eget initiativ, för de kommer inte jaga dig.
Nej, nej, då går räntan upp.
Då går den upp till 2,4.
Utan att man får besked eller någonting.
Mm. Ja, då får du titta väldigt noga på avin. Och där någonstans i kursivt står det, ojsan, nu har ju min ränta de senaste 3 månaderna varit 2,4. Mm. Då ringer du din bankman som ofta säger, ja oj förlåt, nu sänker jag ner till 1,6 igen. Och så måste du hålla på så en gång om året och förhandla med din ränta. Och det är ju den prissättningsgrejen som vi också tycker är väldigt intransparent. Och lägger en börda på kunden som inte är. Mm. Det är inte liksom schysst.
Men jag vet inte om det var du eller jag pratade med någon kollega till dig som sa att ni kör ju någon grej med Aftonbladet nu, att ni kollar så här, vad har man för ränta? Och att, och att ni började se att ju bättre adress desto lägre ränta och ju sämre område desto högre ränta. Att det var ganska mycket så här ojämlikt eller så här ganska orättvis räntesättning.
Ja, men Hur kommer det sig? Alltså jag gissar att det är fler faktorer, men är det något speciellt?
Alltså det är ju de här, och det har ju bankernas möjlighet till det som de kallar kopplingsförbehåll. Det är ju att om du ska ta ditt bolån så här, ja, men då måste du också köpa pensionssparandet. Du måste också ha din vardagsekonomi här, du måste också ha ditt sparande här. Den möjligheten för bankerna begränsas väldigt mycket och nu tvingas de att, när du måste ge pris på varje produkt enskilt, men likväl så ger de dig rabatt på ditt bolån om du lägger tjänstepensionen hos dem. Om du lägger din vardagsekonomi där. Då får du några punkter rabatt på bolånet. Men det blir ju dyrare på tjänstepensionen antagligen än den billigaste.
Jag brukar ju alltid avråda från sånt.
Ja,
koppla aldrig ihop ditt bolån med att sparande. Eller...
Men ni menar att de som bor på lite, vad ska man säga, bättre adresser då, att de gör på det viset?
Ja, att eller... de har antagligen mer pengar sparade.
Mer pengar sparar.
De har ett större bolån också. Mm. Ofta har de ett bolån som är över 2, 3, 4 miljoner. Ja. Det tjänar ju banken mer på. För det är ett större belopp. Så att då får du också lägre ränta.
Mm.
De som blir mest mistreated tyvärr, vilket är hemskt, det är ju soon to be eller pensionärer. Liksom. Alltså soon to be pensionärer över 55, 60 och uppåt. De har ofta amorterat duktigt, så de har små lånestorlekar. De kanske har 600-700 000 i bolån, men de har ett hus som de har bott i 20 år som kanske är värt 2,5-3 miljoner för att det har varit som värdeökning. Så de har extremt bra belåningsgrad.
Borde inte det ge en lägre ränta?
Jo, exakt. Det borde, om det hade varit helt riskbaserat. Sen är de ju då äldre, har kanske en lägre inkomst i månaden. De har bara sin pension.
Mm.
De har kanske inte så mycket sparat. Och det ligger liksom, det är inte alla som har det. Och då är det liksom inte lika intressant för banken att ta väl hand om dem.
Man ser kanske inte att de är, vad ska man säga?
Långsiktiga lönsamma kunder
som kommer att, som är på toppen av sitt liv, som konsumerar och som ska ha grejer. Precis. Och som ska köpa ny bil och...
Det är helt rätt resonemang. Ja. Alltså, de missgynnas därför. Och vi har ju liksom rätt hårt krav på 65% belåningsgrad. Sen har vi ju motsvarande, i vissa fall till och med lite lättare krav på återbetalningsförmågan. Det är ju egentligen de två analyserna man gör. Liksom. Det är belåningsgraden på säkerheten och sen är det kundens återbetalningsförmåga för att säkerställa att du har återbetalningsförmågan att betala räntan varje månad. Liksom.
Mm.
Men så vi hjälper jättemånga. Alltså våra bolånekunder spänner ju från 18 år till, jag tror den äldsta är 84-85 år gammal. Liksom. Mm. Och det är ju liksom, de vill vi hjälpa, de som har det absolut svårast i förhandlingar med banken. Och det är liksom de mellan 50 och 70, 65-70. Liksom.
Mm. Nej, för det har jag ju märkt att det är ju väldigt stor skillnad på vilken ränta man kan få. Och där upptäckte jag ett trick. Jag vet inte om du vet om... Nej, men detta var faktiskt helt sjukt. För jag vet ju flera liksom så här att vi skulle förhandla med banken. Och så var det så här, nej men ni får ingen ränterabatt, bla bla bla. Och sen så bara tröttnade jag och sa, nej men nu byter vi från Swedbank till... Vi skulle byta till Nordnet, skulle vi byta till faktiskt. Och då sa Nordnet så här, ja men ni måste begära ut ett amorteringsunderlag. Yeah. Så ringer jag till
från banken.
Mm. Och då är det tydligen så, i alla fall på Swedbank, att om man begär ut ett amorteringsunderlag, då flaggas det i deras system. Yeah. Och då blir man uppringd från någon annan avdelning.
Mm.
Och då fick jag sjukt mycket bättre ränta. Då fick vi så bra ränta att det var inte lönt att flytta ens till Nordnet.
Mm.
Liksom.
Mm. Alltså bara det får du ju lite att koka i blodet på mig. Alltså, det är exakt, detta är anledningen till att vi startade bolånegruppen en gång i tiden. Och det är liksom kärnan som hänger med oss i hypoteket är att det där är inte rättvist med kunden.
Nej.
Alltså, det ska krävas att du ska säga, nu lämnar jag er. för att de ska komma efter dig och säga nej, okej, förlåt. Du ska behöva dra förhandlingen så långt.
Så, precis, för att vi var ju redo att flytta. Liksom. Och, det har vi ju liksom sen fattat, för detta funkar ju på SCB och de andra också.
Vi har tipsat andra.
Ja, för att ett amortering...
Du vet hur bra det är. Men det är
jo, men det funkar.
Men det kommer funka så länge som det funkar.
Jo, men ett amorteringsunderlag, det är ju typ som att skicka ett sms att jag gör slut. Liksom.
Jo, men det är ju så. Men det är motsvarande att du skulle göra det. Och så skulle din flickvän säga ja, absolut, ge mig 2 veckor här. Jag måste skriva ut en blankett och skicka till dig hem i brevlådan. Och sen så under tiden ska jag fundera vad jag kan göra för att vinna tillbaka dig på. Så det är ju liksom, det är en sån otroligt, alltså, vi har ju nu med hypoteket att flytta till oss. Det är ju liksom, vi har den mest digitala processen, kan jag säga, med liksom stort självförtroende. För vi är den enda fram till för några veckor sedan, och det är också börja med digital signering. Men innan dess har vi, sen vi lanserar, varit den enda där du som kund kan signera med BankID digitalt. Och flytta ditt bolån helt digitalt till oss. Men helt plötsligt är det jättesvårt att lämna din bank. Alltså det är helt plötsligt jättesvårt att byta bank. Inte för att det är jobbigt att komma till det nya, utan för att det är jobbigt att lämna den gamla. För att de gör det komplicerat med den här blanketten. Och att det då flaggas upp. Och så svarar de direkt med samma ränta. Men du kan ju inte förvänta som kund att du en gång om året ska behöva ringa in och hota och lämna för att få en bra ränta. Alltså det, för mig är det liksom, det är så väsensskilt från liksom en fungerande konkurrens som det kan vara. Alltså konkurrens, vi har ju liksom, det är ju lika lätt att lämna oss som det att komma till oss. Det måste det vara. Det vi kämpar med på hypoteket, det är att vi måste vara bäst varje dag. Hela tiden måste vi ha bra ränta. För att är vi inte det, då lämnar du oss, det vet vi om. Så att vi måste konkurrera med att vara...
Så att jag får inga sånt här samtal om jag ber ut ett amorteringsunderlag.
Nej, vi kan inte göra. För vi säger, kan tyvärr bara referera till vår listränta på hemsidan.
Ja.
Tyvärr, men det är liksom, på sig, det är en rätt dyr affärsmodell. Det är därför bankerna inte har gjort den. Men den är rättvis. Vi kan inte göra något. Vill du lämna oss, vi kan bara ge dig 1,29. Precis som alla andra som är kvar hos oss. Men du får 1,27 eller 1,26 hos en annan. Men du måste ringa dem en gång om året och förhandla det, eller hota dem att lämna.
Får jag bara fråga, hur länge kommer det vara så att man kommer få 1,29? Alltså kan det gå
ner? Precis, hur förändrar det? När förändrar ni?
Ja, 1,29 har vi just nu på ettåringen, så då är det ju bundet på ett år. Liksom. Tre månaders nu tror jag vi ligger på 1,34, va? Han har gick på semester för någon vecka sedan.
Då ska det ju sägas att detta är då i slutet av juli. Detta kommer nog avsnittet gå i augusti. Så att det kan ha förändrats. Ja, exakt. Liksom. Men det intressanta är snarare att era räntor i jämförelse med andra. Det har jag gjort. Och då är min upplevelse att man ligger ofta lägre än genomsnittsräntorna på banken. Sen känns det ju som att ni är stabil och ni sitter ju där och noll, liksom 1,25, och då sänker den andra till liksom 1,19, och sen höjer den andra till 1,29, då sätter den andra sig på 1,25.
Men är inte det perfekt fungerande konkurrens?
Jo.
Det är exakt, vi märker om vi sänker lite under, då kommer kunder till oss, sänker de lite under, kommer de till dem. Där har vi, det är liksom, det är kostsamt för oss aktörer, och för vilken ICA-handlare versus Hemköp ligger bredvid varandra. Men sänker du priset på gurka 1 krona, men då kommer du in och köpa dig den. Ja. Så får de sänka. Och kunden har helt fritt att välja vilken den vill gå till. Den som är bäst just idag. Det är så det ska fungera.
Precis. Och sen är det ju sådana, precis som du säger, specialfall. Men det är ju inte heller era kunder. Så att har du 10 miljoner på kontot, ja men då kan du gå till Nordnet och få 0,89 och sånt. Ja, men det är liksom mängden människor som har 10 miljoner på kontot är ganska begränsat. Jag gillar ju er för att ni har det precis rättvisa grejen för den stora majoriteten. Sen är det ju aldrig så att one size fits alla, men det kan fit de flesta.
Ja, så är det ju. Och det är ju liksom, vi vill ju hjälpa så många som möjligt. Så vi jobbar ju stenhårt för att kunna liksom övertyga pensionsfonder att upp till 75% belåningsgrad liksom kan vi ge ut. Och det är fortfarande exceptionellt bra bolånekunder. Liksom. Relativt låga belåningsgrader och återbetalningsförmågan är ju jättebra svenska bolånekunder.
Det jag tänker, vi ska runda av detta avsnitt. Sen kommer vi ha ett bonusavsnitt med dig där du svarar på läsarfrågor. För vi har ju typ så här 40 läsarfrågor, allt från liksom så här gröna bolån till hur ställer ni er till en privatperson som flippar lägenheter till allt möjligt. Men jag tänker så här, är det så här vanligaste missuppfattningen kring bolån? Vad skulle du säga att den är?
Vanligaste missuppfattningen... Alltså det är, jag tror liksom, om man skulle säga överlag, så tror jag den svåraste grejen, och sen om det är en specifik missuppfattning, men det är liksom ränte. räntan, alltså att mellan procent och kronor.
Mm.
Bara den förståelsen är svår liksom. Mm. Och den här med effektiv ränta och nominell ränta. Mm. Den skulle jag jättegärna liksom prata lite om, för det är nog en missuppfattning att säga att man ser en nominell ränta och man ser effektiv ränta. Vad är skillnaden på dem?
Bra, då tänker jag att det kan vi ta i läsarfrågorna. Yeah. För, det, är en sån, för det hade vi faktiskt som en fråga. Mm. Just, vad är skillnaden?
För det är en stor grej som man ska ha noga koll på, som är en missuppfattning.
Ja, men bra, det blir en bra cliffhanger till frågeavsnittet också.
Ja,
du, ett fantastiskt stort tack Dag för tack att du kom hit och pratade om så här allt från nördigt säkerställda obligationer till alternativa investeringsfonder. Och sen är det så att vi har ju en sponsrad länk som är i anslutning till avsnittet, och sen vet jag också att ni har massa frågor och svar och att ni har faktiskt en kundtjänst som jag själv har utnyttjat som är snabb. Så man kan ju liksom, har man fler frågor till dig så kan man antingen skriva i kommentarsfältet eller lägga ett mejl till er kundtjänst.
Precis, mejl, telefon, och sen har vi chatt på vår hemsida också. Så man kan chatta direkt med våra specialister.
Ja, precis. Så att jag tänkte säga så här, normalt brukar jag säga så här, bara tack, hoppas du vill komma tillbaka. Men du blir tvingad att komma tillbaka här om ett par minuter. Tack så mycket.
Supertrevligt, tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.